Har alla harklat sig? Alltså den pikar lite här bara.
Ja, nej, ja.
Bara lite.
Okej. Okay. Ja, men nu har vi harklat oss.
You have to learn the rules of the game and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkommen till Vems tur är det? En podcast om brädspel. Jag heter Åke och runt om det här runda bordet, höll jag på att säga, det fyrkantiga bordet, så har jag ett gäng vänner. Jag har Brisse här.
Hej, hej Åke.
Hej Brisse. Jag har Johan.
Hej, hej Åke.
Och jag har Dennis.
Hej Åke.
Just den här veckan så har vi valt att prata om tågspel och vi har spelen Snowdonia och Ticket to Ride som vi ska prata om. Men vi kommer till dem lite längre fram här. Jag tänker så här, vi kommer inte köra någon lång presentation av er, utan jag vill istället för att ni ska få presentera er så ska ni få presentera ert favoritspel just nu. Kan vi bara börja i ordning? Brisse?
Mitt favoritspel just nu heter Coup. Det stavas Coup men uttalas utan P.
Ja.
Det är viktigt. Jag är språknörd också, tycker att det är, jag blir arg när folk säger Coup. Det säger Coup och så slår de med ansiktet. Nej, han är ett väldigt enkelt litet kortspel. Det består av 15 kort och lite plastpluppar som representerar mynt. Och är i grunden ett bluffspel. Varje spelare får 2 kort ur den här högen av kort. Som har olika roller på sig. De är dolda och varje runda så säger man att jag vill använda min duke till exempel. Och då gör jag det här. Men jag kan också bluffa om jag vill. Och spelet går helt enkelt ut på att bluffa vid rätt tillfälle. Eller att avslöja sina motspelares bluffar vid rätt tillfälle. Och var sist kvar och vinna.
En typ av bluffstopp.
Ja, bluffstopp med tema skulle man kunna säga.
Johan, ditt favoritspel just nu?
Mitt favoritspel just nu är ett spel som heter Village. Som handlar om en familj, en by. Ja, förr i tiden. Utan att benämna exakt årtal, för det har jag ingen aning om. Men spelet handlar i stort sett om att skriva in sin familj i byns krönikor. Och det kan man göra då genom att till exempel utbilda dem inom kyrkan eller få in dem i stadshuset eller vara mästersmed eller också skicka ut dem i den stora vida världen och upptäcka allt i ens familjs namn. Och det är ett väldigt roligt brädspel med många aspekter som jag uppskattar. Framförallt har den en väldigt intressant mekanik där familjemedlemmar faktiskt dör och blir ersatta av nya generationer. Det håller jag som mitt favoritspel just nu.
Och Dennis?
Jag har genuin beslutsångest över vad som är mitt favoritspel just nu. Jag kan inte riktigt svara på det.
Du får en nytt chans nästa vecka så du kan nämna en av dem nu och så får du, eller nästa gång.
Och jag tänker liksom att jag kunde i alla fall säga vad jag är mest sugen på att spela just nu, men det är typ 4-5 olika spel. Så jag,
du måste välja ett.
Jag måste välja ett. Och då tittade jag omkring här i bland Åkes spelhyllor och såg Spartacus. Men jag tycker det är ett fantastiskt brädspel med gladiatorer som slår ihjäl varandra på arenan och deras ägare som dels anordnar gladiatorspel och intrigerar sinsemellan för att bli bäst på gladiatorspel. Det är ett jävligt elakt och argsint spel som man kan skrika över och jag känner att jag skulle behöva skrika av mig lite grann.
Vilken bra start. Själv ska jag väljer jag ett spel som kanske inte traditionellt är ett åkerspel om man säger så, men jag vänder mig om och tittar upp i hyllan och säger Mice and Mystics, ett ganska nytt spel som man spelar ett gäng möss som tar sig igenom ett slott och slåss emot kackerlacker och blir jagad av katten och liknande. Ett sagoberättarspel egentligen, där man läser upp en berättelse och sen spelar man kapitlet lite.
Nu har inte jag spelat Mice and Mystics, men finns det någon som helst koppling överhuvudtaget till rollspelet Mouse Guard?
Designen hävdar att det inte gör det. Det finns, alltså det finns ju tydliga kopplingar. Man kan se det hela den här möss som slåss mot katter och mot andra varelser. Men han är väldigt noga med att påpeka att nej, det finns ingen som helst koppling till Mausgard.
Det är klart han är.
Är vi en sån där grupp människor som måste förtydliga eventuella Mausgard-kopplingar?
Nej.
Jag var bara nyfiken, Dennis.
Eller ser vi det?
Är det här in eller off?
Det är in.
Man skulle kunna relatera varenda spel vi pratar om till Mausgard.
Ska vi ha Mausgard?
Jag har aldrig spelat Mausgard. Jag vet bara återigen. Bara, alltså, ja. När du beskriver Mice and Mystics och jag bara läst om Mausgard så låter det exakt som samma spel. Fast
det finns ju sådana här soläventyr i den världen också. Det är också Mausgard där man är en liten mus, vet jag.
Man kan säga så här, grafiskt sett så är de ju väldigt lika varandra också. Alltså, de använder samma... Det finns inte så mycket och kanske... varianter på att teckna möss som slås med svärd, men de är väldigt lika varandra.
Ja. Jag kan tänka mig så här att de två spelen vi ska recensera idag har vi Snowdonia och Ticket to Ride. Jag tror att den största förekomsten av möss är nog i Snowdonia, där man ganska ofta gräver i jorden.
Snygg övergång.
Så, tack. Då har vi kommit fram till dagens första spel. Vi har alltså tema tåg. Det spelet som vi har plockat fram här nu heter Snowdonia. Ett spel av Tony Boydell, utgivet av Lookout Games bland annat, och Surprised Stare, You Play It och så vidare. Flera utgivare. 1-5 spelare, speltid runt en timma. Handlar om att bygga järnväg upp för berget Snowdon i Wales. Snowdonia är ett klassiskt worker placement. Man placerar ut sina arbetare i turordning. Man har två från början, kan få en tredje genom specialhandlingar. Det handlar om att placera ut så att man samlar råmaterial som sen kan omvandlas till material som går att bygga järnvägen upp för berget. Alternativt att gräva bort sten så att man förbereder marken eller tar kort eller liknande handlingar. Vad är ett första intryck när vi har öppnat upp det så här bara?
Ja, alltså det är inte en vacker syn.
Det är inte det fulaste spelet jag sett heller. Det är det inte. Nej, men det är inte vackert.
Det är väl mer så här, typ, man ser spelplanen, den är bara ett slags schema över hur man lägger upp korten och ställer pjäserna. Och sen är det ett berg i bakgrunden. Det har väl en väldigt grå ton i färgskala och inte särskilt inspirerad alls. Jag tror att det första intrycket av det här är att hur sjutton går det här till?
Att älska
tågkorten.
De är jättesöta. Ja, det här får ju till och med mig att bry mig om tåg.
Sen tycker jag, ur en ren spelmekanisk uppbyggnad, så tycker jag själva spelplanen nu då, som råkar vara det jag tittar på just nu, därför kommer jag tänka på det. Jag tycker den informationen är spridd på spelplanen på ett ganska dåligt sätt. För att överst på den här spelplanen så har vi information som alla ska ta del av varje runda. Och den är ju då helt plötsligt längst ifrån mig ifall jag sitter på ena sidan av spelbrädet. Och i mitten av spelbrädet så är det information som man inte behöver se hela tiden. Liksom. Men det är liksom bara en spelmekanisk så här, här kunde ni kanske gjort det lite annorlunda. Men det går inte för att de vill ha den fina bilden på berget i bakgrunden som ska synas. Och då har de gjort det på det sättet.
Sjukt bra poäng. Jag gillar att det faktiskt känns som att man är ett inkompetent byggbolag som tävlar med andra likaledes inkompetenta byggbolag för att kämpa upp sig för det här berget. Och att det är ganska mycket som går fel. Vädret går åt helvete. Typ, jag vet inte, man saboterar ju för varandra indirekt som man brukar göra i worker placement-spel. Mm. Och att det kräver ganska rejält. Jag tycker det är ett svårt spel. Alltså det är inte regeltekniskt svårt att fatta det, men det är svårt att bemästra det.
Nej, jag håller med. Det är jättesvårt att bemästra. Jag tror inte att jag har lyckats få mer än hälften av vinnarens poäng någon gång jag spelat det.
Får jag flika in det då? Att de första tre gångerna så var det faktiskt så här. För det kan ha någonting med Johans avsky för spelet också. Ja. Jag sopade banan mer de första tre gångerna. Där var det lite så att jag hade dubbla poängen mot vad ni hade. Ja. Och därför blev det ointressant. Sen började Dennis komma ikapp mig.
Dessutom förstörde du delar av spelet för mig också.
Vilka då?
Påsen till exempel, som är alltså, central.
Herregud,
rent fysiskt förstörde han ditt spel.
Ja, han skändade Johans påse.
Ja, kring detta är vi inte ens. Alltså jag tror att det var Dennis som gjorde det här.
Det var ju inte mina Netta som hände som förstörde den påsen.
Tillbaka till spelet. Den påsen kommer aldrig tillbaka. Men vi kan komma tillbaka till spelet.
Den är borta för alltid liksom.
Ja. Den har ett R. Ja.
Det här kan vi inte enas i alla fall om att det är otroligt välbalanserat och att man verkligen kan kalkylera sina drag oförskämt långt framåt.
Nej.
Nej, absolut. Det
kan, inte. Det kan inte. Att vi har det väldigt roligt när vi spelar det också. Särskilt när vi spelar det tillsammans.
Nej.
Nej.
Och då har vi faktiskt direkt två sidor här, märker jag. Vi har Brisse och Johan å ena sidan. Ja. Och då skulle jag vilja höra lite. Brisse, du har varit rätt tyst. Du har bara spelat en gång.
Ja, jag har bara spelat det här spelet en gång. Ganska nyligen, tillsammans med er. Efter att du hade håsat det sen Essen, mer eller mindre. Och ja, min upplevelse av spelet var att jag... Nu, det är ju en sån sak som ofta ser när man spelar spel för första gången. Jag vet inte vad jag ska göra, jag får chansa mig fram. Ni har spelat flera gånger, jag kan räkna med att komma. Om inte sist så... Det kommer inte gå så bra för mig. Nu kommer jag tvåa. Jag har ganska mycket mer poäng än trean. Och jag känner att jag hade ingen aning om varför det blev så. Jag gjorde saker och chansade och bara, ja, nej, jag gör väl det här rundan då, och sen gör jag detta och så får vi se vad som händer. Oj, jag fick 86 poäng, kul.
På samma sätt så, jag måste säga att jag hade ungefär samma strategi som dig. Båda gångerna jag spelat det här spelet. Men det går käpprätt mig.
Kan inte det här bero på att Brisse är en briljant brädspelare och du är en ganska dålig brädspelare?
Ja, jo, men det så är det säkert. Jag spelar ju hellre än bra. Och jag värdesätter spel som, de behöver inte vara jättebra, men de kan vara snygga till exempel. Eller att det är en bra story bakom dem. Att gräva järnväg upp för ett berg, det är ingenting som jag egentligen går igång på, har jag insett här. Däremot så vill jag säga att jag kan se den poängen ni har, att det finns en strategi i det, där man kan titta längre fram och planera längre fram. Men det är längre fram än jag är intresserad av.
Jag gillar det här uttrycket hellre än bra, för jag är likadan. Jag spelar jättegärna spel, men jag vinner inte.
Ska vi prata om vädret?
Ja, jag tänkte det. Den sista grejen vi ska prata om här i det här spelet, det är det som jag tycker kanske är den roligaste mekaniken. Den grej jag gillar mest med det här spelet är vädermekaniken. Och den är intressant av två anledningar. Det ena är att det ger mig en stämning i spelet. Vi är i Wales, ett ganska skitigt land. Det är liksom, det regnar, det är sol.
Vi kommer få alla våra walesiska lyssnare kommer hata oss nu.
Okej, det är så här, Wales är inte ett skitigt land. Det jag menar, det är så här, det är dimma, det regnar, det är sol. Det är typiskt tråkigt land. Det är det jag menar.
Du gräver bara djupare nu, okej. Det blir bara värre och värre där.
Och i nästa avsnitt så kommer Åke hacka ner på ett annat land.
Wales, jag älskar er. Fantastiskt, jag vill inte annat än att semestra i Wales resten av mitt liv.
Men
ni har ganska tråkigt väder, tycker vi, som på rent, om man bara på Telltales, så är det så här lite grann. Ni är kända för att ha ganska dåligt väder. Och detta har man vävt in i spelet i en väldigt snygg mekanik. Det kan alltså vara regn, sol eller dimma. Och det här påverkar spelet till viss del. Blir det regn är det svårare att gräva och lägga järnväg. Är det sol blir det lättare, arbetarna blir gladare. Är det dimma så går det inte, för det är så tät dimma så det går inte att göra vissa handlingar. Den andra grejen kring det här som gör att jag tycker det är snyggt, det är att de här vädermekaniken, den är integrerad i kortleken. Så att man behöver inte slå en speciell tärning, utan man har gjort det här ganska effektivt. När man drar kort till som ger olika värden, vinstpoäng i slutet, så finns det på baksidan av dessa vilket väder det kommer vara längre fram.
Det är ett jätte elegant system. Jag gillar det verkligen. Det är så här, det är också det som jag uppskattar kanske mest med det här spelet.
Ja.
Att det finns ett väldigt bra system. Du får en förvarning. Du har liksom där, det är tre hela tiden tre rundor, så du vet vilket väder det är nu, vilket kommer vara nästa runda och vilket kommer vara runden efter det. Och dessutom så finns det kort, och det finns de här loken man kan köpa, och det finns sätt att kringgå problemet som rädet ställer till med också. Alltså om det är så att ja, men du kan gräva mindre när det regnar till exempel, då finns det ett lok som gör att du gräver mer. Så du kan alltid kringgå de här sakerna. Och det finns, om dimman gör att du inte kan bygga alls, så finns det ett sätt att kringgå det också med olika kort och förmågor och sådana saker. Och det gör att det finns anledning att skaffa vissa saker. Det driver spelet liksom.
Det här är ett spel vi alltid bråkar väldigt mycket över. Stämmer inte det ganska bra? Det brukar vara väldigt dålig stämning över Snowdonia. Och då, jag menar, nu kanske vi inte är världens gulligaste brädspelare överlag, så där, men det brukar vara väldigt... Varför är det vissa jävla bråkiga över det här?
Det här är ju en av de grejer som jag gillar bäst. Om vi bortser från vädermekaniken så är det ett begränsat antal handlingar, vilket innebär att det går rätt bra att blockera andra och man blir irriterad på de andra på vad jag uppfattar som ett ganska positivt sätt, för att mina handlingar påverkar era handlingar. Det finns en väldigt hög faktor av spelare mot spelare till skillnad från många andra worker placement-spel.
Ja, absolut. Du, Dennis, specifikt lyckades ju blockera mig vid nyckeltillfällen, vid flera tillfällen i spelet. Det jag blev otroligt irriterad på detta. Men som du säger, Åke, på ett positivt sätt. Positivt, jag blir arg och jag svor åt dig. Men
det var positivt.
Ja. Dennis njöt.
Ja.
Absolut, men det är fortfarande på ett sätt som gör att jag blir så här, nej, då du din... Okej, vad gör jag då istället? Och så får jag en utmaning för mig själv i det läget där jag måste göra något annat nu då. Där jag i och för sig har jag sagt då att jag bara satt och chansade sen. Men det var, kan man spela ett mer så blir man typ så här, okej, nu misslyckas jag, vad kan jag göra istället för att maximera den här rundan liksom. Och det är en bra grej, om man kan spelet.
Jag är, ta mig fan, ännu mer förtjust i Snowdonia nu när jag har pratat lite om det. För att jag märker att jag har svackat lite i min förtjusning efter de senaste två gångerna, för att det börjat kännas lite som att jag har fattat grejen och sådär. Men jag tycker det är ett utmanande spel. Jag tycker det är ett spel som har en del nytänk. Och jag tycker det är ett spel som har en tydlig känsla. Alltså jag tar en roll när jag spelar det här. Jag känner mig som så här tåg. Inte tågbaron, snarare så här tågluff. Alltså... misslyckad tågbaron. Så känner jag mig.
Jag tycker att det här är ett väldigt väldesignat spel. Rent spelmekaniskt. Det är inte så väldigt säkert när det gäller utseendet. Men, jag tycker att det... Jag tyckte inte att det var särskilt roligt att spela det. Jag satt mest och chansade. Men jag kommer vilja spela det igen. Och det är ändå ett bra betyg.
Jag tycker att det är till en början väldigt rörigt. Och fortsätter vara det också. Jag tycker att det tar väldigt lång tid att komma in i. Och det är väldigt svårt första gången och kanske också andra gången att förstå vad det är man ska göra egentligen. Däremot så tycker jag att det är ganska mångfacetterat. Och det finns trots allt ganska många olika aspekter av det som jag kanske skulle vilja fortsätta utforska. Ja, jag skulle nog vilja spela det igen.
För mig är det här en av de absolut där höjdpunkterna i min brädspelssamling just nu. Älskar varje spelomgång blir olika. Jag får göra olika saker. Vädret påverkar, hur många spelare man är påverkar, vilka lok som finns med i spelet påverkar. Varje omgång ser olika ut. Jag har alltid en utmaning och det blir alltid känslor när vi spelar det här. Man blir alltid irriterad eller glad, vilket är bra spel för mig. Spel nummer 2, Ticket to Ride. Ett spel från 2004, en riktig klassiker. Ett spel för 2-5 spelare. Allra bäst på 5 spelare. Det finns lite olika varianter. Den vi kommer prata om idag kommer framförallt vara USA-varianten och Europa-varianten. Men jag kommer att nämna att det finns fler expansioner längre fram. Speltid, ungefär en timma. Utgivet av Rio Grande. Nej, förlåt.
Nej, det är så man.
Pinsamt.
Utgivet av Days of Wonder, skapat av Alan Moon. Eller Alan R. Moon, om vi ska vara så noggranna.
Just
det. Jag skulle vilja nämna det här. Det här är alltså en av de riktigt, riktigt stora klassikerna. Tillsammans med spel som Carcassonne från 2000. Settlers of Catan från 95. Och det, jag måste bara så här innan vi, jag vet att vissa kommer sucka över det här spelet, men det är otroligt imponerande att det här är fortfarande en av de mest säljande spelen på marknaden idag. Och det har nästan 10 år på nacken nu och fortfarande så säljer det enormt mycket. Spelet går ut på att samla, det finns ett par handlingar när det är din tur. Man ska alltså bygga järnvägar över en kontinent. Det kan vara USA eller Europa. Detta gör du genom att spela ut kort i en viss färg, vagnkort. Placerar du ut de här vagnkorten, samlar du på dig som en handling. Eller så placerar, betalar du vagnkort för att placera ut dina egna vagnar. Så gäller det att dra sträckor egentligen. Du kan också få uppdrag. Bygg ihop de här två städerna och det kommer ge bonuspoäng i slutet av spelet. Första intryck när ni ser det, vi har lagt fram det här framför oss. Vad är första intrycket?
Det är fula plastvagnar.
Ja, jag kan hålla med om det. Det är, plastvagnarna är inte snygga.
Fast jag tycker att det är lite, lite sådär plus att det faktiskt är plastvagnar och inte träguber eller någonting. Va? Sånt där.
Jag håller helt med Johan här. Jag helst, ja, men nu får du vara tyst.
Det ger lite till, vad ska jag säga, temat av spelet. Hjälper att det är små vagnar man sätter ut istället för kuber man bara liksom plottar ut på en karta.
Där har du helt rätt, tycker jag också. Bara vanliga träkuber hade varit jättetråkigt. Jag tycker det är till synd. Alltså de är plastiga och de är, alltså, det här. Det är rassel och, nej, jag gillar inte det. Men ja, jag gillar, tematiskt så är det väldigt rätt att det är, för att det är små tågvagnar. Och det tror jag också är någonting som har hjälpt det här spelet att bli så tillgängligt för även nybörjarspelare.
Härligt. Det var faktiskt, jag är beredd att skriva under på Brisels recension. Det här spelet säljer för att ha plastvagnar som ser söta ut. Ska vi prata om något roligt?
Brisse, häromdagen sa du att det här var ett bra gateway-spel. Vad menar du med det?
Det är gateway eller bridging game, som det även kallas ibland. Det är spel som är tyngre i mekaniker och sådana saker än till exempel Monopol eller Fia med knuff. Men det är inte på en sån tung nivå som det är en Snowdonia. Och därför är det mer lättillgängligt för nybörjarspelare som spelat lite grann men inte inne på de tyngre spelen. Och då kan man se det som en ingångsväg, en gateway drug till tyngre spel.
Tittar man på det här spelet rakt av så finns det, ja, en typ av kort, en typ av spelpjäs och en karta som är ganska självförklarande. Ja.
Ja, och det finns, jag tycker att det här är ett av de bästa, om inte det bästa, gateway eller bridging-spelet. För att det finns tre saker du kan göra varje runda. Du kan ta nya såna här uppdrag, tickets som det kallas oftast. Du kan spela ut vagnar eller du kan samla på dig kort. Nu har jag förklarat spelet, nu kan vi bara spela. Mer eller mindre. Det är så simpelt, det är så lätt att lära sig det här spelet. Att vem som helst kan ta det till sig på väldigt kort tid.
Jag känner aldrig att jag fattar några intressanta beslut i det här spelet. Förutom när jag får dra biljetter. Det är det enda beslutet jag tycker är intressant. När jag ska välja vilka sträckor jag siktar på. Sen känns det relativt slumpmässigt om jag kommer lyckas med den sträckan eller inte. Jag har inte så stor möjlighet att påverka det, tycker jag.
Alltså du har en poäng med att valen du gör i spelet är inte jättedjupa. Det är de inte. Och någonting som jag tycker är någonting man kan, när man ska sätta fingret på vad som gör spel intressant, så är det ofta just meningsfulla val. Och det är inte mängder av dem i det här spelet. Du gör val varje runda som spelar stor roll för vad som händer i spelet, men det är oftast inte ett jättesvårt val. Är det så här att just nu försöker jag bygga på den här blåa sträckan och det finns ett blått kort, då är det ett jätteenkelt val vad du ska ta. Finns det inte ett blått kort, då tar du något annat bara för att. Liksom. Så att det är inte jättemycket meningsfulla val. Men jag tror för nybörjare, och det här är, tror jag, ett spel som är lite för lätt för dig, Dennis. Jag tror det är det som är grejen. Men för nybörjare så är det ett plus.
Jag fattar inte hur det här släpper in folk. Till skillnad från till exempel Carcassonne, som faktiskt har en så avancerat poängsystem. Det finns många fler strategier i Carcassonne, och det är ändå ett spel som är idiotiskt enkelt att lära sig.
Jag vill hävda att det här är lättare än Carcassonne.
Och jag håller med där, Brisse. Absolut, och Carcassonne. Jag tröttnade på två spelningar, så har jag tröttnat på Carcassonne. Ticket to Ride har jag ännu inte tröttnat på.
Två spelningar på Carcassonne?
Ungefär två eller tre.
Jag är tvärtom. Jag har tröttnat på Ticket to Ride efter två spelningar och spelar fortfarande Carcassonne. Kanske en gång i veckan.
Åh, herregud!
Förlåt att jag skrattar, men det här är jätte... Spelar du Carcassonne en gång i veckan?
Vi spelar på lunchen här på jobbet.
Va? Och sen hur länge då?
Alltså, du vet att det här är det spel som jag hånar oftast. Alltså, min och Dennis favoritsysselsättning är att håna Carcassonne och Carcassonne-spelare. Och nu kryper det fram att du sitter och spelar det en gång i veckan.
Ja.
Men nu,
Som är nybörjare för övrigt och har tagit till sig det här väldigt enkelt och tycker att det är skitroligt. Men vi pratar om ett annat spel nu i Prey.
Ja, fast jag måste ställa en följdfråga här nu då. Är det så att du spelar Carcassonne med dina arbetskamrater för att det är ett enkelt spel och du egentligen skulle vilja spela något annat, men det här är någonting som passar dem och därför spelar Carcassonne?
Nej, jag tycker det är roligt att spela Carcassonne.
Skönt att du försökte igenom en out där.
Men ja, jag menar,
du spottade den i
hans fail på den.
Från och med nu så kommer jag muta Johans mikrofon.
Det har du redan gjort flera gånger under det här avsnittet. Jag vill göra en reflektion.
Ja,
jag vill göra en reflektion på Ticket to Ride som någonting som jag tycker är roligt med det här spelet och som gör mig att jag vill spela det. Och detta är kanske högst subjektivt. Men kartan är så att den har ett antal tåglinjer mellan olika städer och de är uppdelade i ett antal segment där man kan placera sina vagnar. Jag tycker att det är oerhört frustrerande att det inte står några vagnar på de här segmenten när jag lägger ut kartan. Så till och med nu när vi har suttit här och pratat om spelet har jag stått och lagt tåg på segmenten för att uppnå någon slags jag vet inte riktigt att spelet kompletteras bättre.
Är inte det här ett OCD-beteende snarare än någonting annat?
Jag tycker att det är en intressant designprincip i spelet att de vill locka fram det hos folk och de har verkligen lyckats hos mig.
Du vill fylla i.
Jag vill ställa mina tåg på de här segmenten mellan städerna.
Ja.
Det ser fint ut.
Jag har aldrig tänkt på detta. Aldrig, någonsin. Men jag tycker du har en poäng.
Han har fan en poäng. Alltså faktiskt, ni ser, till och med jag måste hålla med om att det här ser lite trevligt ut.
Jo, men alltså, jag tror inte kanske att det är så jättemycket en medveten design. Men de har ju lyckats på något sätt med designen när du får den här känslan.
Ditt exempel här har övertygat mig om att okej, okay, Ticket Ride kanske har en okej design.
Du är så lätt övertalad.
Ja, men och jag kan inte riktigt beskriva tillfredsställelsen jag känner i mitt bröst just nu över att de här tågen faktiskt ligger i perfekta små linjer mellan saker och liksom är i ordning och raka. De är jätteraka. Hej.
Så sammanfattningsvis, Brisse.
Jag spelar inte Ticket Ride så ofta. Jag tycker det är det är lite för enkelt egentligen. Precis som jag tror att du känner också, Dennis. Jag tycker det är lite för enkelt, men jag tycker det är väldigt väldesignat. Och jag kan spela det här med min mamma. Det är så enkelt att hon som inte har något intresse alls i brädspel utöver det monopol vi spelade liksom när jag var liten, hon kan ta till sig det här spelet och tycka det är roligt. Och det tycker jag är en väldigt stor styrka.
Johan?
Jag håller med, det är ett väldesignat spel. Det är en enkel mekanik och det är lätt att ställa fram och komma igång med. Det är värt mycket. Och jag tycker det är ganska snyggt och har som tidigare nämnts lite andra designprinciper. Jag håller högt. Jag kanske inte skulle ta fram det första av alla mina spel. Men jag tycker att det är ett bra spel. Det är en solid grund. Dessutom vill jag också flika in att det finns som iPad-version där man kan spela två stycken spelare eller också mot en datorvariant. Och det har jag gjort på många en lång flygresa. Det är ju också ett plus av Days of Wonder att de släppte det digitalt också. Det har ju liksom utökat livslängden på det, kan jag tycka.
Dennis?
Ja. Ställer upp på att okej, okay, det är kul att svenska familjer får ta ett sånt här, ett faktiskt bräde som har en respektabel storlek med en respektabel mängd plast på det ändå, och i alla fall några kort, och få ställa upp det och få vänja sig vid tanken på att något så vackert ska få vara på deras bord. Men just det här spelet, jag kan inte ens sätta mig och spela det med goda vänner som är nybörjare. För jag har så ofantligt tråkigt. Alltså jag får ont i kroppen av tristess. För att det känns som att jag bara sitter och tittar på.
Jag saknar en expansion. Annars så har jag alla varianter av Ticket to Ride. Och det säger nog rätt mycket av vad jag tycker om spelet. Ja, det är inte mitt favoritspel, det ska jag inte säga. Men det här är mitt gateway-spel som jag använder med alla människor jag börjar spela brädspel med. Fantastiskt bra spel. Jag har fortfarande roligt när jag spelar det. Kanske något skrymmande. Jag skulle vilja ha en pocket-variant som jag kan ha med på tåget. Så att jag får spela tågspel på tåg. Där kommer jag uppnå nirvana.
iPad-versionen.
Tack. Jättebra tips. Då är vi klara med Ticket to Ride. Och vi har alltså lyckats välja två av mina favoritspel, Ticket to Ride och Snowdonia. Det är därför jag kanske har varit så ovanligt positiv idag.
Det är lite egoistiskt då.
Det är väldigt egoistiskt. Lustig slump att vi råkade välja två av dina favoritspel, Åke.
Det kan också vara så att vi sitter hemma hos mig. Det är min dator, det är mina spel som vi sitter här med. Jag vet inte om det har något med saken att göra.
Förlåt, Åke.
Förlåt, Åke.
Sammanfattningsvis, tågspel, extremt många varianter. Vi har bara tagit upp två idag. Vi har nämnt några till. Det finns en uppsjö. Vad är det med spel och tåg?
Ja, jag vet inte, för jag tycker att tåg är jättetråkigt.
Finns det verkligen en uppsjö?
Ja.
Vilka snackar vi om?
Men det finns en hel serie med spel som brukar sammanfattas som 18XX-serien. Som går ut på att det XX står ju då för att det finns olika årtal. 1837, 1873, 18XX helt enkelt. För att det finns så många olika. Och då, det är framförallt där är det skillnad på årtalet, vilket avgör lite grann vad det finns för lok och liknande saker. Och kartan där man bygger.
Jag tror att det är lite så att en räls är rak och det är väldigt lätt att reproducera och illustrera i ett brädspel och skapa problem omkring som spelarna får lösa. Därför tror jag till exempel att flygspel inte är lika populära eftersom att de är lite mer sådär hipp som happ, om jag får säga det så. Det är väl inte så bra.
Fast flygspel har väl också rutter?
Så här kan man säga.
Vi kan klippa bort hela det. Ja, okay.
Tågspel, det säger någonting när Board Game Geek har en egen kategori för tågspel. Mm. Den kategorin innehåller över 750 poster. Alltså det finns extremt mycket tågspel. Det finns någonting här med tåg och spel som är centralt.
Sen tror jag inte att vi kan säga kanske att de två tåg som vi pratat om idag är särskilt representativa för tågspel. För de flesta tågspel nu då som finns i de här 750 som du nämnde är pick-up and delivery-spel. Alltså spel där du hämtar en sak på ett ställe och levererar den någon annanstans. Och där kan man även egentligen klassa in spel som inte handlar om tåg, utan till exempel om flygplan eller något annat, båtar och liknande saker, som har ungefär samma mekanik. Men det handlar om att dra sträckor, kontrollera sträckor och sen hämta saker på ett ställe och lämna på ett annat. Det är väldigt vanligt i tågspel.
Och tåg är någonting som alla har ett förhållande till på något sätt. De flesta människor har åkt tåg, vi vet vad tåg är. Det handlar inte någonting så abstrakt som rymdfärjor eller rymden. Tåg vet vi vad det handlar om.
Väldigt många spel utspelar sig ju i en historisk setting. Och det blir svårt att göra med om det ska handla om lastbilar till exempel. Då blir det lättare att ta det om tåg till exempel. Och som sagt, som du sa Åke, jag tror att de flesta har en relation till tåg.
Med det så vill vi tacka för oss. Vi kommer komma tillbaka, då kommer det handla om annat om tåg. En annat om tåg. En andra saker än två. Det kommer...
Vad kommer det handla om, Åke?
Säg det.
Vi kommer komma tillbaka. Och det kommer då att handla om andra saker än om tåg. Vad? Får vi se. Det blir en liten överraskning till nästa gång. Tack till Science Fiction-bokhandeln som sponsrar oss. Läs gärna vår spalt i tidningen Phoenix. Tack också till Robin William Olsson för musiken i det här avsnittet och alla andra avsnitt som vi har haft hittills. Du kan hitta oss på Facebook, webben och lite överallt där vi är. Ha nu en fantastisk dag, ut och spela spel med er. Ha det gott! Mm.